Hejsan hej, det är dags för ett nytt avsnitt av hemsidan Total Liverpools podd. Framför mig, Andreas Järpe, sitter i vanlig ordning från hemsidan med en kopp kaffe och ett litet anteckningsblock. Thomas Nygren, hej och välkommen.
Hej och tack, tack.
Även Per Kvist sitter framför mig med en vattenflaska i sedvanlig ordning. Hej och välkommen.
Tack, tack.
Och själv sitter jag då framför mig med en kopp kaffe med obscena mängder skummad mjölk i. Vi lämnar i alla fall nu våra dryckesvanor. Idag när vi spelar in det här avsnittet så är det landslagsuppehåll. 3 matcher i ligan har hunnit spelas. Liverpool har lyckats kvalificera sig till Champions League. Så det finns en hel del att prata om vad som händer på planen. Men det som programmet framför allt kommer kretsa kring är saker som har hänt utanför planen. Ni har väl inte missat att transferfönstret stängde för inte så där jättelänge sedan. Den 1 september slog det igen. Ett historiskt sådant får man väl ändå säga. Ett fönster som säkerligen kommer att leda till diskussioner om fotbollens framtid och financial fair play och sådana saker. Och det är något som vi till stora delar får tacka Paris Saint-Germain för. Där man under sommaren lyckas värva både den dyraste och näst dyraste spelaren genom alla tiderna utan att bryta för reglerna mot financial fair play. Eller? Ja, det lär väl bli en följetong som andra får följa. I England och transferfönstret där så hade Londonklubbarna lite problem med att knyta till sig spelare. Ross Barkley från Everton ska bland annat, enligt rykten då, ha bestämt sig på Chelseas massagebänk under en medicinsk undersökning att nej, det här är inte riktigt rätt för mig. Han ville då inte lämna Everton. Chelsea hade även kommit överens med Arsenal om Alex Oxlade-Chamberlain. Men precis som Ross Barkley så ville inte han till Chelsea utan han ville till Liverpool istället. Arsenal, vidare om vi följer då Londonklubbarnas problem, bjöd 92 miljoner pund för Thomas Lemar från Monaco. Och beroende på vilka uppgifter som man ska tro på så tackade den här mittfältaren Lemar nej till Arsenal. Han ville till Liverpool istället, som i sin tur hade erbjudit Monaco betydligt mindre pengar för samma spelare. Och då var Monaco inte riktigt lika pigga på att sälja honom. Och det fick i sin tur till följd att Alex Sanchez fortfarande är kvar i Arsenal trots att han mer eller mindre var klar för City, någonting som City tyckte, för att City har i efterhand lämnat in en stämning mot just Arsenal för man tyckte att den här dealen var i hamn. Och Sanchez, han är måttligt road över att behöva vara kvar i Arsenal enligt uppgifter, och en annan som är måttligt road av att vara kvar i sin klubb är Coutinho, som lämnar in en transferansökan, ville till Barcelona, men han är fortfarande kvar i Liverpool. Och vi kan väl börja just där i det här programmet som till en stor del kommer handla om det nyss avslutade transferfönstret. Per, Thomas, innan vi drar igång med Liverpools tillkortakommanden eller bravader under det här transferfönstret, vi kan kalla för fotbollsvärldens motsvarighet till Paradise Hotel. Hur skulle ni vilja sammanfatta transferfönstret som har varit? Thomas?
Ja, när vi diskuterade ämnena och kom fram till att det här ska vi ha med, så är det 3 ord som jag kom att tänka på när jag skulle sammanfatta transferfönstret. Dels är det ju typ av obehag över alla övergångssummor fram och tillbaka, och det är bara en konsekvens av att det är så otroligt mycket mer pengar i sporten nu än tidigare. Det är ju ingen tillfällighet att vi har fått vår första tröjärmssponsor till exempel. Det dröjer nog inte länge innan Premier League-klubbarnas tröjor ser ut som elitserielagens tröjor här i Sverige i socken. Sen irritation, ett annat ord som jag kommer att tänka på, för jag har stört mig otroligt mycket på ryktespridning i media, svenska relativt stora sajter som bara följer det minsta lilla ryktet. Jag vet inte hur många gånger Coutinho har varit såld enligt Viasat till exempel. Jag har irriterat mig på supportrar som hänger ut ägare och tränare och klubbledning fram och tillbaka trots att man kanske inte vet speciellt mycket om vad som händer. Och sen har det såklart varit en viss spänning också nu när det sista veckan började närma sig stängning och man trots allt vill se truppen förstärkt. Så det är väl de 3 orden som jag skulle sammanfatta fönstret med för min del.
Jag är lite mer positiv. Jag är ganska fascinerad över det här transferfönstret där priserna har rusat i höjden totalt. Och ingenting känns ju egentligen omöjligt på transferfronten. Och mitt intryck är att PSG förstås, som har värvat 2 enormt dyra spelare, Men även Premier League-klubbarna har haft enorma resurser att röra sig med. Och det har ju varit, under flera år har vi ju pratat om det här, att Premier League-klubbarnas tv-intäkter kommer att innebära att deras ekonomi blir urstark och att de får enorma krafter. Och det är ju också det vi ser nu. Vi ser ett Southampton som i princip kan tacka nej till 70 miljoner pund för en mittback. Fascinerande.
Om vi då lämnar de andra klubbarna och så riktar vi in oss på klubben som den här podden handlar om, nämligen Liverpool. En av de följetonger som har varit under sommaren, för det har varit en del sånt för Liverpools sida, är ju den om Coutinho, som under våren, vintern skrev nytt kontrakt, ville bli staty utanför Anfield och bedyrade sin kärlek för klubben. Och numera så har han verkligen gjort en hel omvändning och vill lämna klubben för klubben i hans hjärta. Den nya klubben i hans hjärta, Barcelona. Om vi ska sammanfatta den här soppan som har varit, ivriga båda två. Vem vill börja?
Ja, sammanfattningsvis kan man ju säga att Coutinho verkligen tydliggjorde att han ville till Barcelona och att de också var väldigt öppna med att de ville ha honom. Och det skapade ju förstås en svår situation för Liverpool, kontraktsituationen till trots. För Coutinho gick ju verkligen all in på det här. Nu när övergången inte blir av så har ju han en väldigt stor uppförsbacke.
Ja, man sätter sig ju själv i en väldigt knivig situation när man först skriver ett femårskontrakt och sen går ut i media i en lång intervju och berättar om hur mycket man trivs i klubben och vill bli legend och staty och allting, och sen några månader senare så är ju inte klubben vattenvärd. Och alltså det är en sak att han skriver ett kontrakt, det gör ju många, men om man vet med sig att han kanske vill, kan bli intresserad av att lämna i sommar, skit i de där intervjuerna. Vi vet ju som supportrar nu att det sägs ju inte bara som ett spel för gallerierna. Direkt presterar på planen så kommer vi tycka om honom ändå. Han behöver inte göra med intervjuerna och berätta om hur stor han vill bli.
Ja, så det måste man ju säga att det har ju varit ett rejält styrkebesked från Liverpool att kunna tacka nej till 1,5 miljard för en spelare. Det hade vi ju aldrig sett för 1, 2, 3, 4 år sedan.
Hade Liverpools sätt att hantera Coutinho-soppan varit annorlunda om uppgiften inte hade kommit fram på det sättet? När en spansk tidning går ut med uppgiften och säger att Coutinho är mer eller mindre klar.
Ja, det sättet att föra fram nyheterna var ju till våran nackdel när det kommer till Van Dijk-frågan. Där kom det först fram att Van Dijk bestämde sig för Liverpool, fast det inte var officiellt att vi hade pratat med honom. Och det är klart, det blev lite grann samma sak här med Coutinho. Så det, jag vet inte hur mycket liksom vägen nyheterna har gått spelat in. Jag är ganska säker på att Liverpool bestämde sig tidigt för att de inte skulle sälja redan när de skrev det här femårskontraktet, att nu kommer han inte få lämna. Och sen så kan man väl med facit han säga att det var en väldigt tur att inte vi skrev in någon klausul i kontraktet, för man hade ju knappast satt en klausul på 1,5 miljard i januari. Det var ju, transfersummen har ju skenat iväg den här sommaren, så en klausul på 700 miljoner hade nästan känts lugn i januari.
Ja, och jag tror väl också så här att Liverpool gjorde en snabbcheck på marknaden och kom fram till att vi kommer inte att kunna ersätta Coutinho med en lika bra spelare, och i samma veva så bestämde man sig för att vi inte kommer sälja för vi vill inte bli sämre. Och sen har vi ju det här, trots att det är liksom två enormt stora klubbar, Liverpool och Barcelona, så finns det ju det här i bakgrunden, de personliga relationerna med Barcelonas sportchef Pep Segura, som lämnade Liverpool 2012 under ganska för honom otrevliga omständigheter. Så det har ju också funnits det här personliga bakom kulisserna.
Om vi då ser likheterna och skillnaderna mellan, vi har ju rört vidare, Suarez spelar ju i Barcelona numera, var ju i Liverpool under någon säsong där, så ville han också bort väldigt mycket. Likheterna mellan den här soppan som vi har med Coutinho i sommar och den som var med Suarez innan han försvann till Barcelona?
Ja, likheten är väl att väldigt mycket har läckt ut till media, och det är ju förstås ingen slump. Så att det har ju varit en slags följetong som man har kunnat följa via media. Och en annan gemensam nämnare är ju det som vi var inne på lite, att Suarez pressade för en flytt till ett Arsenal på nedgång, och Coutinho har ju pressat för en flytt till Barcelona, som också är på nedgång faktiskt. Men sen måste man ju säga i det sammanhanget att Barcelona, de har ju varit på en väldigt mycket högre höjd än Arsenal. Så de faller några nivåer, men de är ju ändå liksom på en väldigt hög nivå.
Sen kan man säga just när Suarez lämnade, det kändes det som att han var ju, jag ska inte säga att han var för bra för Liverpool, för det var han inte, men han var ju på en helt annan status tycker jag än vad Coutinho ändå är. Han, och det såg man ju främst kanske säsongen efter när han blev kvar, att han var ju en av världens bästa spelare när han spelade hos oss. Det går ju inte att komma ifrån, och Liverpool var inte lika bra då som vi är nu. Så jag ska inte säga att det är lättare att förstå Suarez agerande, men han kanske hade gjort sig mer förtjänt av flytten än vad Coutinho har gjort än så länge tycker jag.
Hur tror ni att Coutinho kommer hantera den här situationen?
Han har ju egentligen ett alternativ, och det är ju in och prestera på planen. Och det vet man ju själv, bara han kommer in, spelar bra, gör mål, fortsätter den formen som han visade på försäsongen, då kommer vi att förlåta honom tidigare än vi själva vill egentligen. Så han har ju två alternativ. Antingen så spelar han, gör så bra han bara kan, eller så fortsätter han att ha ont i ryggen, och så riskerar han att inte få spela fotbolls-VM till sommaren. Och jag tror nog att han kommer att välja det första. Sen får vi se i januari om Barcelona är sugna på att buda igen, men det känns väl tveksamt att en sån stor övergång ska ske i januari.
Sen har vi också Jürgen Klopp. Hur kommer han att reagera på det här? Han är ju en tränare eller en manager som jobbar väldigt mycket med spelarna, pratar väldigt mycket med dem, har väldigt kontinuerliga dialoger och sådär. Så han kan ju mycket väl känna sig sviken av Coutinho, som han kände sig sviken av Sakho. Och honom gick det ju inget vidare för efter sveket, så att säga. Men nu är ju Coutinho sportsligt så pass viktig för Liverpool att det är ju väldigt viktigt för Klopp att han integreras i laget också. Men det ska bli väldigt spännande att följa hur Klopp kommer att göra det.
Ja, det är inte bara vårat förtroende han ska återvinna såklart. Det är ju en viktigare att återvinna tränaren. Så nu vet inte jag hur mycket lagkamraternas förtroende är skadat, och säkert, jag tänker mig att många av hans närmaste kamrater har stor förståelse för att han har velat gå till en större klubb och så liknande. Men han har lite, jag tror inte att han känner sig helt tillfreds när han går in genom träningsportarna.
Tror ni att han kommer att vara kvar till säsongen är slut?
Ja.
Ja, absolut.
Kommer han vara kvar när nästa säsong inleds?
Nej,
det tror jag också väldigt tveksamt. Då ska Barcelona rasa väldigt den här säsongen i sådana fall.
Och då kan vi väl lämna Coutinho bakom oss för den här gången, i alla fall hans transfereskapader och vilja att byta klubb. Kanske få tillfälle att återkomma till honom i mer positiva ordalag längre fram under säsongen. Men vi fortsätter i alla fall med Liverpools transferfönster, och så kan vi titta på de spelarna som Liverpool faktiskt har sålt. Och då är ju en av de spelarna tidigare nämnda Sakho, som till slut gick för 26 miljoner pund till Crystal Palace. Och han var en av fyra spelare i alla fall som Liverpool fick betalt för. Sakho till Crystal Palace, Lucas Leiva till Lazio, Kevin Stewart till Hull och Andrew Wisdom till Derby. Hur ser ni på transferfönstret för utgående spelare? Är ni nöjda?
Ja, det måste jag säga. Det kanske något färre än jag hade tippat på förhand. Eller det var färre än jag tippade på förhand. Det kommer jag inte undan med, eftersom jag har sagt här hur många trodde det var. Men vi fick ju bra betalt för Sakho. Det är, menar, den summan för en spelare som inte hade någon som helst delaktighet i truppen förra året är ju såklart bra. Det är väl kul för Lucas Leiva att få gå till ett lag där han får speltid kontinuerligt. Jag hoppas att det går jättebra för honom i Lazio. Så jag är nöjd.
Ja, alltså det är ju en fruktansvärt jobbig sak att vilja köpa spelare av Premier League-klubbar, men det är ju en fruktansvärt rolig sak att sälja när de vill ha någon. 26 miljoner pund för Sakho, det som du säger, han var inte ett dugg delaktig. Det är ju liksom, wow, skönt, pengar, lite synd för Sakho, för det där gör ju att han kunde ju i princip inte flytta till någon annan liga. Det är ju ingen annan liga där klubbar betalar sådana spelare, förutom de absoluta topplagen där han inte platsar. Men sen, de andra var väl lite väntade sådär. Man kanske hade förväntat sig någon mer utgång då.
Kommer någon av dem att saknas?
Den jag kommer sakna är Lucas. Kanske inte för hans sätt att spela sista året, utan mer för liksom karaktären Lucas, som ändå hade varit i klubben i 10 år. Men på planen så tror jag nog att vi kommer klara oss ganska bra utan de här.
Det är ju några andra spelare som har lämnat, även om de inte har lämnat permanent utan på lån. Och jag tänkte vi kan lyfta fram några av dem i alla fall. Vi har en ung ytter, Ryan Kent, som under sommaren skrivit nytt kontrakt efter att ha gjort en fin försäsong, som numera återfinns säsongen ut i tyska Freiburg. Även Divock Origi har lämnat klubben temporärt till Wolfsburg. Kanske lite överraskande. Shay Ojo, som har håsats under ett par år som en stor talang, återfinns numera i Fulham säsongen ut han också. Och vi har även pratat om den brasilianske talangen tidigare, som var i Hertha Berlin förra säsongen, troligtvis för att få någon form av arbetstillstånd, och nu lånat ut till den cypriotiska ligan och klubben Apollon Limassol där. Och sen så en annan talang, Pedro Cherveja, som också har pratats om tidigare år som en stor talang, som nu är i Sami Hyppias gamla klubb Willem Sverige. Ja, Willem 2 i alla fall. När man lånas ut så känns det som en lite av en dödskyss, fråga Andrew Wisdom, som under hur många år som helst har blivit utlånad och nu har fått lämna klubben. Här har vi några spelare som hyllade talanger som kanske inte riktigt har blommat ut i den utsträckning man har velat. Är de slut nu som Liverpool-spelare sista gången vi har sett dem?
Sista gången tror jag inte att det är. De kommer säkert att dyka upp i ungefär det här segmentet nästa sommar. Eller efter nästa sommar. Jag tänker en sån som Chiriveya. Känns som att han har... Ja, han kommer ju inte att bli en Liverpool-spelare. Det skulle förvåna mig väldigt mycket om man tar såna steg nu när han ändå kom upp över 20. De som jag tycker är intressanta av de här som lånas ut är väl kanske främst Origi och Ryan Kent, som ändå har fått ett nytt kontrakt alldeles precis. Och det är lite intressant också att de lånas ut till tyska klubbar, att inte Ryan Kent spelar i Sheffield Wednesday eller något sånt här den här säsongen, utan att han får spela i Tyskland. Så jag vet inte om det är att Klopp vill kanske att de ska få chans och lite mer spelande fotboll. Det är ju ganska så hårt i Championship och skiljer sig en del från att spela i topplag i Premier League. Så jag vet inte om det är därför som de hamnar i Tyskland, eller om det är för att Klopp har mycket kontakter i Tyskland. Men det kändes ju på försäsongen som att Klopp hade viss förtroende för Ryan Kent. Och jag tror att han kanske hade varit kvar i truppen om inte det hade varit så att vi hade fått igenom Oxlade-Chamberlain-värvningen på alldeles där på sista dagarna. Origi hade inte trott skulle lånas ut om vi tittar tillbaka innan sommaren, och sen kommer Solanke in och visar att han just nu är ett bättre alternativ. Så det är nog en spelare som har ganska mycket att bevisa under sin tid på lån.
Hur mycket tror ni har att göra med att Solanke, som vi pratade om, han är 19-20 år och Origi är han 21-22 år, att behöver Origi mer speltid, garanterad speltid, än en spelare som Solanke? Är det lättare att sätta honom på bänken och därför har man då valt att låna ut Origi jämfört med Solanke kanske?
Ja, jag tror absolut att det är lättare att bänka Solanke, för Origi, han är ju också en av de här spelarna som behöver speltid för att komma med i VM-truppen. Och dessutom blev det ju ekonomiskt fördelaktigt, för att Wolfsburg betalar ju enligt uppgifter 6 miljoner pund för lånet samt hans lön, 80 000 pund i veckan, så att det är ju en ganska stor besparing på att låna ut Origi.
Ja, det är ju en jättefin affär som Liverpool gör där, för åtminstone som jag läste skulle det vara möjligt att plocka tillbaka honom i januari om det fanns ett behov. Och jag menar, få igenom en sån affär är ju jättestarkt. Och sen tyckte jag att Origi såg ut att lida av ganska dåligt självförtroende de matcherna han spelade mot slutet av förra säsongen, så det är klart att han kände också att han behövde verkligen prestera för att få en chans att spela. Och då är det lätt att man överarbetar. Så han kanske mår gott av att komma till en klubb där han är garanterad mer speltid.
Ja, samtidigt så stormar det ju ibland kring Wolfsburg. Och vi kan ju inte vara helt säkra på att han kommer att leverera där. För om man gör en dålig säsong där, då känns han ju väldigt långt ifrån Liverpool. Sen om vi tar de här andra utlånade spelarna som är utlånade liksom flera steg, flera år, som till exempel Ryan Kent och Allan. Jag tycker att det är intressant att studera då utvecklingen på deras låneperioder. Om vi säger Ryan Kent, det har ju bara gått spikrakt upp, för nu går han från The Championship till Bundesliga, så att det är ju liksom en ökning av nivå. Medan Allan har ju haft en ganska märklig resa där han först spelade i Finland, sen Belgien, sen Bundesliga, och då tänkte man ju att Bundesliga är ju någonting att bygga vidare på, men där gick det inte så bra, så att nu ska han spela på Cypern. Och steget från cypriotiska ligan till Liverpool, det känns ju väldigt långt om man säger så.
Ja, ja, speciellt eftersom han antagligen ska ha en sån roll där det krävs väldigt, väldigt mycket för att få speltid. Så det känns ju inte som att han den här säsongen är närmare en plats i truppen nästa år än vad han var i fjol vid den här tiden.
Och om vi då tittar vidare på de andra spelarna som vi inte har nämnt om vad det gäller utgående spelare. Det var ju några spelare som man inför transferfönstrets öppnande var bergsäker på skulle lämna. Vissa har blivit kvar av dem. Jag tänker, Moreno var ju given att han skulle lämna. Men han spelade ju tydligen tillräckligt bra på försäsongen för att få nytt förtroende. Och då, även om man då köpte in en vänsterback. Men det jag tänkte mest på det var Markovic som fortfarande återfinns i klubben. Inte utlånad, inte såld, men kvar.
Det enda slutsatsen jag kan dra av att han är kvar, det är att det inte var andra klubbar som var tillräckligt sugna på att få in honom för att han ska ha en plats i Liverpools lag i år känns ju väldigt långsökt. Han har ju knappt rört bollen på matcherna på försäsongen och det har ju varit ganska tydligt att Klopp inte ser honom i sina framtidsplaner, så jag kan inte tänka mig att det är något annat än att det helt enkelt inte var någon klubb som var tillräckligt sugna på att värva honom.
Ja, det är tråkigt för Markovic att hans karriär håller på att försvinna på det här sättet.
Tror ni att han kommer vara kvar efter januarifönstret?
Det kan ju vara någon klubb som oftast är de här klubbarna i botten, lite likt som det var förra året, att de här klubbarna i botten gör något desperat försök att sätta upp ett lag för att hänga kvar. Så det är väl kanske någonting sånt som kan bli aktuellt i januari.
Hur många av de här spelarna som vi nämnde tidigare, Ryan Kent, Ivo Origi, Ojo, Rodriguez och Cherevea, hur många av dem tror ni kommer att ha en framtid i Liverpool som vara med i Liverpools trupp om låt säga 2 år?
Ja, jättesvårt att förutspå. Jag tror inte att någon av dem kommer ha liksom betydande roller annat än kanske truppspelare. En sån som Ryan Kent kan säkert vara nyttig att ha i periferin av A-truppen. Origi känns som att han ändå har en sån pass viss internationell status att han inte nöjer sig med att vara som femte anfallare. Så, ja, det känns väl tveksamt att det är någon av de här som kommer att vara viktiga spelare för laget om 2 år.
Nej, jag tror inte någon kommer vara kvar om 2 år.
Och då lämnar vi det som går ut, så måste det någonting ersättas med. 4 spelare såldes, 4 spelare köptes in faktiskt. 5 kanske kan vi diskutera om det verkligen blir inköp. Men vi kan prata med de som i alla fall garanterat kom in eller som kommer att göra avtryck för Liverpool den här säsongen. Vi har ju pratat om nyförvärven tidigare. Vi har en kvar av de här som kommer att spela i Liverpool i alla fall. Oxlade Chamberlain. Hur bra nyförvärv är Alexander Oxlade Chamberlain?
Jag tycker att det är sett till den typen av spelare vi får, tycker att det är en sund värvning. Han kan spela i stort sett över det. Ja, både på mittfält, han kan spela i den offensiva trion. Det är en saftig summa för en spelare vars kontrakt går ut om ett år, men samtidigt 35 miljoner i dagens fotboll, det är ju gratis om man jämför med vad spelare kostar i övrigt, så kanske man inte ska tänka längre, man får inte leva kvar i vad som var dyra övergångar förr. Men en sund värvning tycker jag kommer säkert kunna göra nytta. Ingen sån här som höjer våran ordinarie startelva till några nya nivåer, men det gör att vi inte står och faller lika mycket med de 11 spelarna som ska vara ordinarie.
Ja, jag tycker väl så här att huvudanledningen till att Arsenal har lyckats komma till Champions League så många år förutom föregående då, och att Liverpool inte har gjort det, har ju egentligen varit vad man har haft bakom den starkaste startelvan. Och de har ju haft spelare som till exempel Alex Oxlade-Chamberlain, även om han förra säsongen blev en viktigare spelare för dem än så kanske. Och det är precis, Liverpool behöver ju verkligen bredda truppen. För nu kan vi ju tänka oss ett scenario till exempel där Mané eller Salah är borta. Då får vi ändå in en väldigt snabb och teknisk kantspelare. Om han inte hade varit på plats, då hade det varit Ryan Kent. Eller kanske, ja, nu är han skadad i för sig, men Adam Lallana på kanten som är en helt annan spelartyp. Så jag skulle väl säga att vi får in en spelare som passar bra i Klopps spel och som breddar truppen på ett jättebra sätt.
Precis, sen så har vi sett tidigare att många spelare lyfter sig under Klopp. Han har ju varit bra på att utveckla många av spelarna. Och så många Arsenal-supporter har betonat nu när man pratat med dem efter värvningen, så har ju Chamberlain stått still i utvecklingen de senaste åren, att han inte tagit det där nästa steget. Och det är ju inte alls omöjligt att han kan ta åtminstone ett litet kliv i sin utveckling under Klopp. Vi såg ju till exempel att Lallanas effektivitet ökade drastiskt i samband med Klopps intåg och lite nyare roller och sånt. Och det är den kritiken som man har fått mest mot Oxlade-Chamberlain, just att han gör inte tillräckligt mycket mål eller tillräckligt mycket poäng. Så vi får se om han får ta det klivet nu. Han är inte den första unga lovande spelaren som inte tar nästa steg under Wenger. Så det kanske kan vara nyttigt för honom att få prova på lite tysk träning istället.
Prislappen, den är ju ganska svårbedömd, för att om det blir så att priserna bara fortsätter att skena iväg totalt som i sommar, att den utvecklingen fortsätter, då kommer ju det här framstå som en ganska liten prislapp, även om 35 miljoner pund, det var ju perverst mycket för några år sedan Andy Carroll köptes in för just den summan. Sen måste man ju säga att Southampton, de hade ju rätt till en del av övergångssumman, så det var väl trevligt att vi kunde ge dem lite pengar i sommar också.
Och sen så är det så att säga att han inte skulle funka i Liverpool om 2 år, vi får ju igen de här pengarna då, om vi ska sälja honom. Så det tror jag inte är någonting vi behöver bekymra oss över. Och då slipper man ju också höra det här tendensen till gnäll som kan vara på vissa håll, att FSG inte betalar pengar. Om man vill lägga 35 miljoner pund på en spelare vars kontrakt går ut om ett år, då är man i alla fall inte rädd för att lägga pengar.
Om vi då ser på de spelarna som fanns i klubben sist vi talades vid, Salah, Solanke och Robertson, vad säger ni om de nyförvärven med, inte facit på hand, men en del av facit på hand?
Ja, so far so good är det väl lite sådär. Robertson har ju inte spelat så mycket, men han har sett bra ut när han har spelat. Salah kommer ju till hur många målchanser som helst. Det är ju nästan helt sjukt hur många chanser han kommer till. Och det är ju förstås positivt. Han kan fortfarande bli effektivare, visst. Men det känns ju som att han ändå levererar mål eller assist i precis varje match. Solanke verkar ju ha imponerat så pass mycket att Origi kunde skickas iväg på lån. Så att, ja, det ser bra ut.
Ja, alltså, alla ser otroligt spännande ut tillsammans med Mané. Det kan inte vara roligt att spela i försvaret mot dem. Speciellt inte om man som Arsenal har dåligt skydd för backlinjen. Det syntes ju ganska tidigt att ge dem ytor så kommer de få jobba. Om Salah håller sig frisk tror jag att det är en värvning som vi kommer kunna se tillbaka väldigt nöjt på när sommaren kommer. Robertson såg ju också jättebra ut den matchen han spelade, men samtidigt han ställdes ju inte inför några större test i defensiven. Han visade att han hade bra inlägg, en bra vänsterfot. Sen så får vi se hur han klarar mot de bra lagen. Nu ska jag inte stå här och kalla Crystal Palace dåliga, men de var ju i alla fall inte speciellt offensiva. Och se om han får chansen mot City efter uppehållet kanske.
Samtidigt är ju Liverpool ett lag som förra säsongen var väldigt bra mot topplagen. Så att vad vi behöver är ju egentligen spelare som kan komma in och se till att det blir mål framåt i de här matcherna där lag backar hem. Då om Robertsons vänsterfot kan hjälpa till med det, det kanske är bra. Han kanske inte behöver spela ens mot topplagen. Samma Salah, även om han känns mest som en kontringsspelare, så ska det bli väldigt... Jag känner att det är liksom det viktigaste nästan, att de ska hjälpa mot lagarna som backar hem.
Jag tror precis som Pelle just där runt Robertson, att det syntes ju på hans, alltså första inlägget han slog, där man höll ju på att ramla i soffan, för man hade inte sett ett sånt bra inlägg av en vänsterback i Liverpool sen Stig Inge Björneby hade rätt bra vänsterinlägg. Men annars har det mest varit spelare som har varit snabb och som har skjutit in bollen i straffområdet. Här var ju en adress.
Ja, och sen jämför man ju lite med Morenos inlägg. Ja. Och då blir det...
Då har vi en spelare kvar som inte kommer göra några större avtryck i Liverpool den här säsongen, men han har gjort stora avtryck i alla fall under transfersäsongen. Det har pratats väldigt mycket om Naby Keita från Leipzig. Leipzig som tidigt var ute och sa att nej, men han kommer inte att säljas till något pris överhuvudtaget. Och så var det lite av en följetong alla Dirk van Dijk. Men till skillnad från van Dijk-affären så har Liverpool faktiskt lyckats komma överens med klubben i det här fallet och köpt in honom, även om han inte kommer för en nästa säsong. Hur bra lösning är det här för en spelare som har ett kontrakt som innebär att han har en utköpsklausul nästa säsong? Men Liverpool har väl valt att betala mer än vad den här utköpsklausulen är. Hur riskabel och hur bra affär är det här som han har gjort?
Jag tycker det är en jättebra affär. Alla blir ju nöjda på något sätt av den här lösningen, så jag känner verkligen att det är en smart lösning.
Ja, för man vet ju om Bayern München hade varit sugna nästa sommar, då är det ju svårt att värva spelare från Tyskland som Bayern München vill ha. Så jag tycker också att det här var ett bra beslut. Sen så tycker jag att det skulle bli spännande att gå in i januari om Liverpool ligger högt upp i Premier League och Red Bull har åkt ur Champions League. Jag ser det inte som en omöjlighet att man gör någon typ av överenskommelse där. Men risken är väl kanske att Red Bull går vidare ur sin grupp. De fick ändå de har chans att gå vidare i alla fall, kan jag säga. Så om de gör en knackig säsongsinledning och vi gör den väldigt bra, så kanske vi får se honom tidigare. Det är i alla fall min förhoppning.
Dessutom var det väl så att jag tippade på 4 nyförvärv in och Thomas på 5. Så båda fick ju rätt, så vi tar ju det här med svensk konsensuskultur till en ny nivå, det känner jag.
Gratulerar!
Ja, tack!
Och ja, det är inte så mycket ord om Keita, han kommer till nästa säsong. Det är väl då mer bara en morot att följa då tysk fotboll. Dels att 2 stycken utlånade spelare i Ryan Kent och Divock Origi, och en framtida Liverpool-spelare i form av Naby Keita, som då blir lite skyltfönster för Liverpool-fans att följa då den tyska toppfotbollen. Sen kan vi ju då nämna lite de spelarna som inte kom in. Det är Van Dijk. Finns det någonting kvar att säga som inte redan har blivit sagt om den soppan?
Nej, det är ju synd att inte vi får in en mittback. Det tror jag de flesta supportrarna är överens om att vi hade behövt. Samtidigt kan jag också känna att det är lite skönt att inte han heller får till de här protesterna mot klubben där han inte tränar och helt enkelt bara gör tydligt att han vill lämna efter att ha varit i klubben så pass kort tid. Så det är såklart att jag hade velat sätta en mittback in i Liverpool, men jag tycker Van Dijks beteende mot Southampton är beklagligt, så han kan också få stanna ett år.
Ja, jag känner väl att det är beklagligt för Liverpools del att inte ha fått in mittback, för att det är absolut den svagaste lagdelen.
Finns det någon möjlighet, någon chans, risk att han kommer i januari redan? Lite av det som gjorde att transfern kanske gick i stöpet var att det kom ut i pressen på fel sätt och det var lite oegentligheter tydligen från Liverpools sida. Och sen dess så ska man enligt uppgifter inte ha lagt något bud ens på Van Dijk. Har man då låtit, ska man låta det här bero nu på ett halvår till januari öppnar och ge sig, försöka införskaffa honom då, eller är Van Dijk nu ett avslutat kapitel och Southampton går mot nya mål och Liverpool också går mot nya mål och nya mittbackar?
Alltså jag känner väl lite så här, Van Dijk, han blev väl skadad förra januari, februari någon gång och har ju inte spelat tävlingsmatch sen dess. Om han skulle hamna i någon slags frysbox nu till januari, då skulle det ha varit ett år sedan han spelade tävlingsmatch. Och då, du tar ju inte in en spelare som inte har spelat på ett år, som verkligen kommer in och tillför sista månaderna på säsongen. Det kommer ju inte att hända. Så att det ska bli väldigt intressant att se om han kommer att återintegreras i Southamptons lag nu de kommande månaderna.
Det ska också bli intressant att se vad som händer med värdet, tänker jag, när han verkligen spelar fotboll. För det kändes ju som att hans värde gick upp med ett par miljoner per vecka under den tiden han var skadad. Så om han nu kommer tillbaka och spelar bra, kanske han blir ännu dyrare. Eller så kommer han tillbaka och är ringrostig och då blir det billigare att värva honom i januari. Men jag känner att jag skulle bli förvånad om inte vi får höra ryktet igen i januari. För det känns ju lite grann som att Klopp hittar sina transfermål och jobbar väldigt hårt på att få loss dem. Och jag tror säkerligen att han och Van Dijk på något sätt hade kommit överens om att Van Dijk skulle komma till Liverpool. Och nu gick det inte att lösa mellan klubbarna istället.
Ja, sen får man väl se ur Southamptons synvinkel om det inte går särskilt bra för dem. Eller kanske i vilket fall som helst. Om Van Dijk inte kommer tillbaka i laget och verkligen är den här kungen som han var första halvan förra säsongen. Deras manager Pellegrino, han kan ju, det är väldigt svårt för honom att säga att tacka nej till 70 miljoner pund för en spelare som vi inte kommer att använda. Pengar som han dessutom säkert kommer att behöva på transfermarknaden. Så att jag tror han kommer röra på sig, men jag tror att de kommer att göra allt för att sälja till någon annan än Liverpool.
Och det verkar ha varit svårt att köpa mittbackar överlag, så man sitter ju ändå på en guldklimp Southampton. Det var ju en av alla mittbacksaffärer som gick i stöpet, Johnny Evans från West Bromwich som skulle till City var tanken, gick i stöpet. Så det är inte bara Liverpool som har problem med att värva mittbackar. Sen kan man ifrågasätta huruvida Johnny Evans är en mittback av absoluta toppklass då, men ändå, man håller hårt utan mittbackar.
Ja, det var en markering av Stoke och förlänga med Ryan Shawcross där sista veckan.
Ja, sen kan man ju också köpa en dyr mittback för att sen inte spela honom som Manchester United har gjort hittills.
En spelare kvar tänkte jag som kom som en blixt från klar himmel. Mycket av Liverpools transfers var ju långbänk verkligen. Det var ju Van Dijk, det var ju Keita. Chamberlain har ju ryktats om egentligen hela sommaren att han skulle komma. Salah var ju också någonting som ändå har varit på gång de senaste 2 åren. I varje transferfönster så har ryktats att han ska komma i alla fall från, ja, från det att han initialt ryktades, och då valde Chelsea istället. Men en spelare som det ryktades, och jag vet inte hur nära det var, men Thomas Lemar från Monaco. Var han 20-21 år, yttermittfältare, vad jag har hört i alla fall. Vet inte så mycket om honom, men vad är det för spelare? Varför är Liverpool intresserad av honom? Och varför var Arsenal så pigga på att ge 92 miljoner pund enligt uppgifter för honom?
Ja, om man svarar på det här med Arsenal först, så var det väl ganska konkret för att de skulle sälja Alexis Sanchez till City, och han är en väldigt bra spelare. Han är ju en spelare som förra säsongen var den absolut bästa kreativa kraften i ett väldigt fint Monaco. Och han är ju en snabb, teknisk, smart, offensiv spelare som kanske inte fick så stora rubriker. Det var ju trots allt främst Mbappé som fick de stora rubrikerna, och Falcao är ju också en måltjuv som kan förvalta chanser så att säga. Men Lemar skapade väldigt mycket och gjorde både mål och assist själv, och kan egentligen spela ytter eller offensiv mittfältare. Han är mångsidig och smart sådär. Så man, det är lätt att förstå varför de budar stort på honom.
Ja, nej, Monaco valde ju, de valde ju en bra sommar att bli sönderköpta, Monaco. De har ju fått otroligt bra betalt för de här spelarna som slog igenom förra säsongen. Och hade man varit ute tidigare på Lemar den sista veckan, så tror jag chansen hade funnits att få loss honom. Men för Liverpools del så hade det här mest varit en bonus. Nu när Coutinho blir kvar, så vi har ju ändå ganska gott ställt på de här positionerna. Så att det är inte så att säsongen kommer stå och falla med att vi inte fick igenom de här buden på 75-80 miljoner eller vad det pratades om. Men det hade ju såklart varit en fin markering av Liverpool att plocka in ett sånt pass stort namn under sista veckan.
Mm. Vad jag förstår så tackade Lemar nej till Arsenal för att han hellre ville till Liverpool, som också var intresserade. Är det här någon spelare som förmodligen kommer att kunna finnas i Liverpools laguppställning om ett halvår, ett år?
Det här var väl del ett eller första kapitlet av transfersagan med Lemar och Liverpool. Vi kommer säkert få se fler kapitel. Jag tror i och för sig att han blir kvar där över januari. Så nästa sommar, då blir det väl nästa dragkamp om honom. Och jag tror absolut att Liverpool kommer vara med där. Möjligtvis så kan ju han ha varit nu en spelare som man tänkte liksom att om vi får in honom, då säljer vi Coutinho. Det skulle ju kunna vara det, så vi vet ju egentligen inte riktigt. Och jag tänker mig att han skulle ju vara så bra nu för väl.
Risken är ju såklart att om han gör en lika bra säsong till, då kommer vi inte kunna vara med och hugga på honom. För det finns ju ändå lag som har större plånböcker och bättre rykte än vad vi har. Trots att man som Liverpool-supporter inte kan förstå hur man vill spela i någon annan klubb. Så Real Madrid till exempel behöver ju också jobba in lite nya namn efter Cristiano Ronaldo och Gareth Bale och liknande. Så om klubbar av den digniteten kommer att buda, då kommer vi få det jobbigt. Men om det stämmer här som skrivs att han vill gå till Liverpool, då tar jag ju för givet att vi kommer göra allt vi kan för att få dit honom.
Innan vi då stänger kapitlet för den här gången när det gäller transferfönster, en sammanfattning. Hur tycker ni Liverpool har skött sig? Hur mycket bättre rustade är man idag för att möta den säsongen som har börjat sen vad man var för 4 månader sedan?
Jag tycker att vi är bättre i... Målvakten har inte hänt så mycket med. Men vi är bättre i varje lagdel än vi var innan transferfönstret öppnade. Och då måste man ge det godkänt, även om det hade kunnat vara bättre. Det saknas. Vi saknar fortfarande den här mittbacksvärmningen som vi kanske såg som prio 1 när fönstret öppnade. Men som helhet så är vi bättre än innan.
Ja, jag känner väl egentligen att det fanns tre punkter att adressera. Det första var ju det här hur man ska slå lag som backar hem otroligt mycket. Och absolut, där har man ju värvat flera offensiva klassspelare och en fin vänsterfot till vänsterbackspositionen som säkert kommer att bidra till det. Det andra, det var ju att man måste ju bredda truppen. Det är ju ganska givet när man ska tävla även i Champions League. Och det har man ju gjort, åtminstone framåt har man ju gjort det på ett imponerande sätt. Och det tredje är ju att man måste förstärka försvaret. Vi vet ju att försvaret darrade ju mycket förra säsongen. Och det är ju som Thomas säger, att när man delar upp lagdel för lagdel så är det ju försvaret ändå på något vis som sticker ut på ett negativt sätt. Och man fortfarande så kan man ju se scenarion framför sig där Liverpool gör många mål men också släpper in många. Som till exempel mot Watford. Så jag är lite sådär småsur ändå över att man inte kunde hitta någon annan mittback än Van Dijk. För det hade verkligen känts bra att få in en bra mittback.
Ja, skräckscenariot är ju en skada på Matip. Alltså, Lovren bredvid Matip funkar okej. Klavan bredvid Matip funkar okej. Men de två tillsammans skulle jag inte vilja se under speciellt många matcher i rad.
Nej, och så kan det ju mycket väl bli. Jag vet ju att Matip har haft ryggproblem och problem med fötter och lite sådär. Han är ju ingen spelare som aldrig är skadad. Så att, ja, det känns ändå sådär. Men man har ju ändå positiva vibbar. Fantastiska offensiva spelare. Keita klar, wow, liksom till nästa sommar. Så att, svårbedömt, men helhetsmässigt är man känner man ändå inte liksom att det är topp betyg.
Kan vi lägga till också, tycker jag, just att se Trent Alexander-Arnold och Joe Gomez gå in och göra bra insatser. Man pratar ju mycket om nyförvärv när det är transferfönstren, men samtidigt ser man ju också chansen nu som de unga spelarna tar, när vi kanske inte köpt in någon extra högerback förra sommaren, utan vi låter de här stå på tillväxt. Nu har ju bägge två visat att de kan gå in och fylla en funktion. Trent Alexander-Arnold har ju sett jättebra ut och Joe Gomez har varit stabil, han har klivit in, så det är också någonting som man kan ta med sig in i säsongen, tycker jag.
Ja, Joe Gomez nämnde vi ju förra gången att en viktig grej för honom den här säsongen också blir vad som händer i engelska U21-landslaget. Och där, häromdagen, så gjorde han ju sin första match som lagkapten för U21-landslaget, så det är ju väldigt positivt. Och där verkar han spela mittback, och det är också bra, för vi har ju som sagt bara tre mittbackar av lite varierande kaliber dessutom i A-lagstruppen, så att väldigt bra, känner jag, att han får det förtroendet i U21-landslaget.
Mm, ja, jag hoppas verkligen att han får spela mittback i cupmatcherna som kommer framöver när vi kommer in i ligacupen och FA-cupen, så att han inte bara får spela högerback i år, för han behöver spela den naturliga positionen också.
Och där kan vi lämna då transferfönstret och så går vi vidare i avsnittet. Då har vi då lämnat transferfönstret bakom oss för den här gången. Vi kommer väl återkomma till någon form av transferfönster, förmodligen i januari skulle jag tippa på. Men det spelas ju fotboll också ibland när det gäller fotboll. Säsongen har precis dragit igång. Tre stycken matcher har det blivit i ligan. Liverpool, två segrar, en oavgjord match där mot Watford. Om vi tittar då på inledningen av säsongen, vad är era intryck hittills?
Jag tycker på många sätt kan man ju känna igen Liverpool. Vi har mot Watford såg man att vi fortfarande kan ha en tendens att släppa in lite enkla mål. Mot Crystal Palace kunde man se tendenser att vi hade svårt att bryta igenom låga försvar. Och mot Arsenal så kunde man verkligen se tendenserna till att när vi möter de bra lagen så kan vi spela ut på allvar. Så jag tycker man känner igen mycket av Liverpool, även om det är mycket som jag också tycker ser bättre ut. Och det är ju främst offensiven som jag tänker som har varit otroligt underhållande att titta på. Och vi pratade ju mycket om Salah tidigare. Mané har ju sett ut som en riktig världsspelare under de första omgångarna. Och Firmino imponerar ju mer och mer för varje gång man ser honom nudda bollen. Jag vet, han gör så mycket smart på planen, den killen, så att man nästan tar honom för given snart. Så otroligt kall med bollen och klok. Så han kommer också betyda mycket för att våra två yttrar ska producera.
Ja, Firmino har ju varit någon slags playmaker i Coutinhos frånvaro, utöver allt det andra som han alltid tillför. Och poängmässigt har ju inledningen varit väldigt bra och vi har ju dessutom kvalificerat oss till Champions League som ju var ett otroligt viktigt delmål av säsongen, så det är väldigt positivt.
Och vi har dessutom lyckats rotera i några matcher och ändå fått med resultat. Och det är ju någonting som vi har haft svårt med tidigare. Det här är första gången jag är med om en rotation på målvaktsposten i och för sig, men det gick ju bra det också i slutändan.
Ja, om Klein spelar snart så kommer han bli den tredje högerbacken som har vänt sig i ligan den här säsongen. Bara en sån sak.
Ja.
Har ni fått några svar på frågor som ni hade av försäsongen?
Det är väl svar och svar, men det är det spelet som jag hade förväntat mig att vi skulle spela i år med de här tre där framme som gör väldigt mycket nytta, och vi har ju absolut fått svar om att Salah kommer att kunna bli en mycket nyttig värvning. Nu ska man väl kanske inte hylla honom allt för mycket efter tre ligamatcher, men fortsätter han som han har börjat så var ju det här ett kap.
Jo, det är ju tydligt att Salah har kommit in i lagets spel och att han har förståelse med lagkamraterna vad gäller löpningar och så. Och det är ju ett svar. Ett annat svar är ju det som vi spekulerar och har varit inne på, att Solanke har ju konkurrerat ut Origi och han kommer att få speltid i Premier League den här säsongen. Vi var ju lite osäkra på det när han värvades, men det kommer han ju att få.
Ja, och den där tvåan tror jag satte på honom i betyg för värvningen, den kommer jag nog att få. Den får jag nog revidera framåt slutet på säsongen, för nu ser han ju plötsligt väldigt spännande ut. Sen tycker jag också att det är många utav de äldre spelarna, de som har varit med ett tag, som har imponerat. Emre Can till exempel är ju en helt annan spelare i år än vad han var när förra säsongen började. Han har ju mognat i sitt spel på ett sätt som han har saknat tidigare. Det är färre surfinter och långa svepande passningsförsök och sånt. Han spelar klokt nu och det saknar man ju hos honom tidigare. Så fortsätter den här utvecklingen så behöver vi nog se till att ge honom ett kontrakt ganska snart.
Mm. Några frågor då som inte fanns tidigare? Försvarsspelet har alltid varit en fråga nu under ett par år, men finns det någonting mer som man kan ställa sig frågande till som inte har funnits tidigare?
Vänsterbackspositionen är ju likt mittbackspositionen ett permanent frågetecken i truppen, och där ska det ju bli väldigt intressant vad som händer, att Moreno gick från att kännas som en given försäljning till att starta i premiären. Det var ju hur oväntat som helst om man går tillbaka ett tag och kolla liksom vad man trodde förut. Så de frågetecknen finns ju absolut fortfarande där. Sen har vi ju det här med Coutinho, hur han kommer att återintegreras och vem kommer få stå åt sidan när han ska in på mittfältet egentligen. Det är ju frågetecken.
Ja, för det blir ändå ett stort ansvar för de andra två som spelar tillsammans med Coutinho. För han kommer ju in, han är ju ingen defensiv spelare. Han kommer ju nästan som att vara en av de här där framme. Och då blir det mycket yta att täcka för Henderson, Wijnaldum, Chan eller vem det nu är som ska, eller vilka det är som ska spela där. Och sen kommer ju Lallana tillbaka från skada längre in på säsongen också. Så det blir intressant att se dem formera mitten. Och sen vänsterbackspositionen. Moreno har ju startat ett par matcher nu och han har väl inte gjort bort sig sådär. Han har gjort okej insatser. Samtidigt så har han också, jag vet, mot Arsenal så hade han ju en sån här tjurrusning i straffområdet som likväl hade kunnat sluta med straff. Så det finns ju fortfarande kvar av de här bristerna som han har haft tidigare. Men det känns ju inte lika otryggt som det gjort förut i alla fall.
Jag vet inte fan. Moreno kör ju sina vinna eller försvinna brytningar fortfarande. Så det är ju inte direkt någonting som ger en trygghetsfaktor liksom, till försvarsspelet.
Nej, vi får väl hoppas ändå att det är Robertson som ska vara första var där med tiden.
Mm. En habil insats eller en habil inledning av Premier League-säsongen har det i alla fall då varit för Liverpool, får man väl ändå säga. Ingen förlust än så länge. Två vinster har blivit i Champions League-kvalet, vilket innebär att Liverpool då kvalificerat sig till Champions League. Vad är era intryck som ni har fått från matcherna mot Hoffenheim?
Ja, första matchen så då kom den här nervositeten tillbaka som man kan inte ha känt på ett tag. Då kändes ju verkligen att den här matchen får ju inte gå åt helvete. Vi får ju inte missa kvaret i Champions League, för det är ju fjärdeplatsen från förra året bortglömd. Och så började man att de får en straff. Och då blev man ju också påmind om hur jobbigt det är att följa ett fotbollslag. Sådär. Men sen så, efter Mignolet rädda straffen, så kändes det lite grann som att det vände till våran fördel. Och det är klart, Hoffenheim slog ju underläge, och att då få en sån där chans att ta ledningen i början och så slår man en av de sämre straffarna som har slagits i ett Champions League kvar någon gång, kan jag säga utan att ha sett alla matcher. Det är klart att det slog hårt för Hoffenheim, och sen vinna borta med 2-1, sen så kändes det ändå hyfsat lugnt. Så hemmamatchen var ju imponerande. Bortamatchen kanske är lite mer tusam.
Jag känner väl så här att Mignolet, han har ju en märklig tendens att rädda straffar när man verkligen behöver det. Och det är ju en oväntad bonus i hans spel så att säga. För att han är ju inte annars alltid den här självklara supermålvakten som vi brukar vara inne på. Men jag kände väl lite att i den första matchen där nere i Tyskland i Hoffenheim kom ut hårt, väldigt taggade, väldigt mycket energi. Men efter första, ska vi säga 20-30 minuter, hade de ju sprungit ruset av sig i princip. Och Liverpool skapade ju många farliga chanser, framförallt i den andra halvleken när man vände spelet. Och vi måste ju förstås nämna Trent Alexander-Arnolds fantastiska frispark som var lite av ett genombrott för honom. Sen i andra matchen då var det ju, då körde ju Liverpool det som Hoffenheim gjorde matchinledningen i första matchen, att man verkligen gick på hårt och försökte stressa det här som vi vet att pressspelet, som vi vet att Klopp vill att Liverpool spelar. Och Hoffenheim hade ju egentligen inget motvapen mot det. Så det var ju verkligen en triumfseger för Liverpool, och det var ju väldigt klar seger i slutändan.
Ja, det hade ju kunnat bli större siffror. Den matchen var ju faktiskt klassskillnad. Och det är intressant det som du säger, Mignolet, han har ju snudd på bättre räddningsprocent på straffar än på hörnor under sin tid i Liverpool. Och det är ändå, det känns ändå liksom när vi får straffar emot så att det är inte kört. Men Reina, som hade rykten om sig att vara en straffspecialist, det kunde man ju nästan bara gå och vänta på avsparken igen, för han tog ju aldrig en straff. Men Mignolet har ju ett jättebra facit. Jag såg det efter matchen, jag kommer inte ihåg vad det handlade om, men man hade räddat 6 straffar eller någonting i ordinarie speltid sedan han kom till Liverpool. Och det måste ju vara ändå högt jämfört med väldigt många andra toppmålvakter. Så han har sina förtjänster, den gode belgaren.
Ja, sen måste väl också säga att det var lite, i alla fall för mig, lite oväntat att det blev så stor klassskillnad. För Hoffenheim, de var ju topplag i Bundesliga förra säsongen. Visst, de har tappat några spelare, men de har ju liksom inte tappat hela laget. Så jag var lite förvånad över att Liverpool, för vi kunde ju verkligen bara skölja över dem i den andra matchen. Det var ju absolut inget snack om det. Kommer vi att kunna få se fler sådana matcher i Champions League, undrar man ju.
Ja, och det måste ju vara, ja, det är inte många gånger som jag kan minnas att Liverpool har gått vidare på ett bekvämt sätt från en sån här kvalmatch. Det har inte spelat någon roll vilket lag vi har mött tidigare, så har det varit en udda målsvinst som har tagit oss vidare. Så det är en ovan situation att sitta och kolla på avslappnad Champions League-kvalsfotboll.
Ja, men jag minns ju de här standard Liège-dubbelmötet som Kuyt avgjorde liksom på övertid i andra matchen. En hemsk upplevelse. I och för sig Toulouse, det gick ganska smidigt, men Liège, det var ju verkligen tufft.
Ja, och hade jag också ett år mot det året som vi vann Champions League, som vi slog, var det Sturm Graz vi mötte och vann borta och förlorade hemma och höll på att torska dit på den vägen. Så det var en trevlig upplevelse tycker jag, det här kvalet.
Men nu kvalet historia, och Liverpool spelar i Champions League och har då gått fram till gruppspelet. Hur stora är chanserna för Liverpool att gå vidare från sin grupp?
Som det känns nu, känns det som att vi har väldigt goda chanser. Sen så måste man ju komma ihåg att alla lag som är i Champions League är ju bra lag. Så vi kommer ju inte ha råd att göra dåliga insatser. Men tittar man på Sevilla, Spartak, Moskva, Maribor, 2 av de lagen ska vi klara av att ha bakom oss om vi gör bra insatser, tycker jag.
Ja, på pappret ska ju Liverpool absolut gå vidare, men det såg vi även den förra svängen i Champions League när man åkte ut mot Basel och Real Madrid då, i och för sig, i gruppspelet. Så att, ja, man kommer absolut att behöva spela om det, med stor ödmjukhet som vi går in i det här.
Ja, jag satt där på läktaren när Liverpool blev utslagna mot Basel förra gången, och då blev man ju smärtsamt påmind om skillnaden mellan att spela Premier League och spela Champions League. Och Basel var ju också ett lag som var ändå rutinerade vid Europaspel, och det var ju inte Liverpool under Brendan Rodgers, det såg man ju ganska tidigt.
Ja, lyckligtvis så är ju Klopp väldigt erfaren vad gäller Champions League, till skillnad från Brendan Rodgers då, som hade harvat i Swansea under väldigt många år. Så att det känns ju åtminstone bra att vi har Klopps erfarenhet.
Vilka är de största hoten mot Liverpools avancemang i Champions League-gruppspelet?
Alltså, om man börjar bakifrån så ser jag Maribor som ett lag som vi ska ha bakom oss. Alltså, de tog sin 14:e titel tror jag i slovenska ligan. Det enda namnet jag kände igen i deras organisation var Zlatko Savic, den gamla storspelaren som jag av någon anledning mindes från Valencia, fast jag såg att han bara hade gjort en säsong där. Men det var, han var en jätteduktig spelare på sin tid, men av namnen i truppen nu så var det inte speciellt många som jag kände igen. Jag vet, vi pratade här innan inspelning om att deras senaste match Maribor var mot Olympia Ljubljana, som spelade 0-0. Och det minns vi ju vem som tränar Ljubljana just nu. Det är ju våran gamle trogne Igor Biskan, så jag hoppas Klopp har hans telefonnummer och kan ringa och få lite tips.
Ja, no, får se om det blir någon Biskan-effekt.
Maribor ska väl komma sist i den här gruppen?
Ja, absolut. De är ju från en så pass liten liga också, så små pass ekonomiska muskler att de egentligen inte ska kunna konkurrera med riktiga, i något situationstecken, storklubbar.
Så får vi se. Förra gången när vi hade ett lag som Ludogorets i gruppen så hade vi svårt att få hård på dem. Så vi får se om det blir, om vi nu under Klopp kan manövrera ut de här lagen som vi ska slå enklare. För jag tror inte att vi ska nog inte dra på oss några onödiga kryss mot Maribor till exempel.
Nej, så jag menar, har man Ricky Lambert och Balotelli på topp, då har man ju svårt att få hål på de flesta, känns det som. Så att vi är ju faktiskt mycket bättre rustade nu.
Absolut.
Sen har vi Spartak Moskva.
Där var det lite namn som jag kände igen, bland annat den här, nu är jag inte säker på uttalet, men Quincy Promes, eller Proms, eller hur man uttalar den här holländaren som det pratades mycket om till Liverpool i januari förra året. Tre brassar också, när Luis Adriano var väl det mest kända av de namnen. Så de var ju också från första liksom potten. Så där hade jag väl kanske lite tur att få dem istället för Bayern München eller liknande. Men sen så vet man ju, åka och spela i Ryssland så här i vintertid. Säkert blir det tidig avspark, antar jag. Det är inte bara att åka dit och få ett resultat. De ryska lagen är ju alltid bra, även om man kanske inte känner igen alla spelarna där. Så det är ju inget lag som vi ska ta för givet att vi slår. Sen har de ju en italiensk tränare i Massimo Carrera. Nu kommer jag bara ihåg lite grann om honom som spelare. Jag vet inte vad han är som tränare, men italienska tränare brukar ju vara skickliga på att sätta defensiven i alla fall.
Och sen har vi ju då kvar Liverpools banemän från Europa League-finalen för 2 år sedan. Man kan säga att den första matchen som Liverpool spelar i Champions League då är mot den klubben som man spelade sin senaste match i ett europeiskt cupmästerskap, nämligen Sevilla. 13 september går matchen mot Sevilla av stapeln. Vad är det för lag nu jämfört med för 2 år sedan?
Ja, för 2 år sedan hade de ju fortfarande ett lagbygge som var byggt av deras legendariska sportchef Monchi, som ju var där från början av 2000-talet fram till just ett par år sedan. Och känslan är väl att de hade ett lite mer stabilt lag då, men att de numera är ett lite mer ojämnt lag med kanske ännu fler humörspelare. Och om det är bra eller dåligt för Liverpool, det återstår ju att se vilken dag de här lirarna vaknar på när det är dags för att mötas.
Det är ju en riktig nyckelmatch när jag just där och börjar hemma mot Sevilla. Tar vi 3 poäng där, då har vi fått en väldigt bra fart in i gruppspelet. Skulle vi torska där hemma mot en av våra konkurrenter tidigt, då blir det en väldig press på oss i andra omgången. Så det skulle kännas väldigt skönt att börja med seger när det drar igång.
Ja, jag gillar deras centrallinje, måste jag säga. De har ju många duktiga spelare. De har ju värvat tillbaka Ever Banega, som var väldigt bra där förut. Sen floppan totalt i för sig, inte förra säsongen, men han är ju en väldigt duktig spelare. Trots allt så har de ju Simon Kjær, har de ju backlinjen till exempel. Han som alltid ryktas till Liverpool eftersom han är öppen Liverpool-supporter. Luis Muriel har de ju grävt upp, han som kolumbianen som har spelat i Italien länge, som påminner spelstilen och egentligen utseendet om den gamla Ronaldo, den här klassiska. Steven Nsonsi har ju utvecklats väldigt fint där. Han anslöt ju från Stoke för några år sedan. Så de har ju många. Ganso är ju en sån här brasse som kan göra vad som helst med bollen, men som i och för sig oftast är dålig, men som kan också ha en väldigt bra dag. Så väldigt många liksom intressanta spelare som säkert har varit intressanta för Liverpool under åren.
Ja, sen säger topplag i spanska ligan, då är det ju ett väldigt, väldigt bra fotbollslag. Mm. Så är det ju, så det är ju ingenting vi kan ta för givet att vi ska vinna mot dem. Men som jag sa tidigare, på förhand så ska vi ha väldigt goda chanser att ta en av de två toppplaceringarna om man kollar på truppen som helhet. Sen så, det spelar ju mycket roll med skador och sånt där också såklart.
Hur spännande känns Champions League i år?
Jag tycker att det känns roligt att vara tillbaka. Sen, det tyckte jag förra gången vi var där också. Sen så märkte man i gruppspelet börja att vi inte var redo. Och då var det inte så jävla kul att sitta där och bli förnedrad mot Real Madrid. Så på förhand känns vi ju mer bättre rustade den här gången. Främst så känns det som att vi har mer att hämta mot de bra lagen nu än vad vi hade då.
Ja, just det här att Liverpools spel verkar ju lämpa sig bättre ju bättre motståndarlaget är. Det är ju någonting som man verkligen ser fram emot att se om det receptet även gäller i Champions League. För det betyder ju i så fall att man skulle kunna gå långt. Och i möten, bäst av två matcher, Liverpool känns ju liksom som att man kommer att kunna åka till borta matcher och verkligen kontra sönder ett lag som försöker pusha framåt. Och på Anfield vet vi att Liverpools pressspel kan ju skörda triumfer liksom mot väldigt kvalificerade motståndare. Så jag ser fram emot det hur mycket som helst.
Ja, sen såg vi på försäsongen att vi redan är mycket bättre än Bayern München. Så.
Och Sevilla då, som räknas som, i alla fall av er, som konkurrenterna till det största hotet mot Liverpool i Champions League. En bra värdemätare inför den matchen är nästa ligamatch, kan man väl säga. Om vi tittar lite på ligamatchen, då man möter Manchester City den 9 september. Hur viktig är den här månaden för Liverpool när man då brottas med både Premier League och Champions League?
Det är lite grann nu som truppen får bekänna färg, när vi kommer in i den här månaden där man verkligen ska klara av att spela på flera fronter. För skulle det visa sig att det börjar knacka i ligaspelet nu när vi kommer in i Champions League, då kommer ju många röster höjas om att vi har värvat för lite och truppen är för tunn och sådär. Så det är en jätteviktig månad. Sen så känner jag väl kanske att just matchen mot Manchester City, en match City borta, det är väl kanske inte en match som, det är inte någonting man kan säga att vi måste vinna, utan det är mer som en sån här bonusseger om vi lyckas slå dem på bortaplan. Men vi har ju haft bra resultat mot dem de senaste åren, så det är ju inte någon omöjlighet.
Ja, alltså säsongsinledningarna är ju, för det är ju fortfarande inledning som jag ser, väldigt viktiga, för det gäller att få vind i seglen inför fortsättningen, att få självförtroende, spelarutveckling som påbörjas och allt det där. Och hittills ser det ju bra ut, men det är en väldigt viktig månad.
Det ska bli intressant att se hur rotationen kommer att fungera. Hur Klopp väljer att göra med en spelare som Mané till exempel. Han kan inte spela alla ligamatcher och alla Champions League-matcher. Det går ju inte. Samma sak med Salah. Det ska bli intressant att se hur han formerar laget de gångerna som de är borta. Nu när Oxlade Chamberlain kommer in. Och när kommer vi få se Sturridge? Vilken position, alltså hur kommer man använda honom när han kommer in? Så det är mycket som ska bli intressant att se, tycker jag. Just utifrån den truppen vi har.
4 stycken ligamatcher är i september månad. Som jag sa, mot Manchester City borta nu på söndag den 9 september. Man möter även Leicester City. Man möter också Newcastle. Och sen så möter man även Burnley. Nu var inte det här i kronologisk ordning, men det är de 4 matcher man har i ligan. Det är 12 poäng som det handlar om. Hur många poäng tror ni att man har lyckats skroppa ihop av de här 12 poängen nästa gång vi hörs?
9.
Ja, det här är svårt. Det här är ju lag som jag får dåliga vibbar av allihopa. Leicester brukar vi alltid lyckas göra floppmatcher mot. Newcastle har vi också haft en tendens att klanta oss mot. Och vi minns ju Burnley borta förra året. Men det är klart att jag vill ju säga 9 jag också, men jag tror att det är risk att det kanske blir 7.
Jag tror så här att Rafa Benitez här är lite kollisionskurs med Ashley. Kanske blir det mot Liverpool som den sista matchen blir innan han säger upp sig. Det skulle inte förvåna mig.
Nej, det vore väl fint av oss att göra slut på hans lidande i den där klubben. För han har ingen trevlig situation där. Han förtjänar bättre, Benitez.
Så 7 respektive 9 poäng lider tipset då. Och ska vi gå vidare i programmet? Vi har en topp 5-lista.
Den är döpt till topp 5 svek. Jag vet, det här är väl, det blir väldigt personligt just det här, för svek mot klubben hänger mycket, man vet ju inte allt kring de här olika affärerna. Men just när vi har kommit in på Coutinho så minns man ju tillbaka de andra gånger som spelarna, då det känns som att de har kört en dolk i ryggen på oss supportrar och lämnar inte vi vill att de ska lämna. Sen så får man reda på i efterhand att klubben kanske inte alltid har skött det klockrent heller. Men jag har försökt lista de 5 gångerna som jag har känt mig mest sviken utav en spelare i Liverpool. Så det är väl där någonstans vi landar i definitionen av den här listan.
Och om vi då börjar med, ja, som brukligt är, på plats nummer 5.
Mm. På plats 5 så har jag satt in hela Michael Owens karriär egentligen efter att han lämnade Liverpool. Först övergången till Real Madrid sköttes ju inte speciellt bra. Vi fick ju väldigt dåligt betalt. Vi fick in Antonio Nunez. Så den övergången sköttes inte speciellt snyggt, samtidigt som han var lite på dekis då, så det kändes inte så hemskt att han lämnade. Däremot hans karriär i Manchester United har ju gjort att man ser på honom med helt andra ögon nu än tidigare. När han sitt namn ut, när han pratar om Manchester United som vi, efter att ha spelat i Liverpool under hela sin uppväxt, det är ju ett sånt hån mot Liverpool så att hans ambassadörsroll borde ju ta och spolas ner någonstans inom kort.
På plats nummer 4.
Där är jag satt Javier Mascherano, som när han lämnade för Barcelona, det var 2010. Och när det kom ut att han skulle lämna, så det som skrevs till oss supportrar då var att han hade vägrat att spela en ligamatch där alldeles innan han drog. Om inte jag minns helt fel så förlorade vi den ligamatchen mot Manchester City ganska stort. Så när han vägrade spela och lämnade oss, så kände jag en väldigt stor avsky mot en spelare som jag tidigare hade tyckt väldigt mycket om. Och det är ju de avskeden som är jobbigast. Sen så har det även där kommit fram i efterhand att han säger att han har blivit lovad att lämna den här sommaren och så vidare. Och som supporter så tar man ju klubbens parti direkt. Och sen så kommer det fram i efterhand att man kanske är lite blåögd. Men när sådana här saker sker, då är man ju ofta blåögd.
Och på plats nummer 3.
Där har jag satt Luis Suarez. Och då är det sommaren innan han lämnar som jag tyckte att det var allra jobbigast. För det är då som han går ut i media och smutskastar klubben på ett sätt som jag stör mig på mig själv att jag förlät honom så enkelt, för att han pratade illa om klubben i brittisk press på det där sättet. Klubben gjorde ändå väldigt mycket för honom, för det var ju inte så att även om han var en bra spelare så satte han sig själv i trångmål ganska ofta med uttalanden och vägrade handskakningar och bett och allt sånt där. Och klubben stöttade ju honom genom allt det här. Så när han gick ut och pissade på klubben i tidningen, då tyckte jag att det var ett rejält övertramp. Sen att han lämnade sommaren efter tror jag vi alla var ganska förberedda på.
Och hur toppar vi det här på plats nummer 2?
Ja, där sätter vi Fernando Torres. När han lämnade oss 2011, det sista dagen på transferfönstret. Ja, det var rakt igenom jobbet, för Torres var ju en favorit hos oss många. Även om det var samma sak som med Owen, att hans karriär var... Han hade ju inte varit lika bra det där halvåret. Och det var ju inte så att man sprang runt och log på planen heller innan han lämnade. Det syntes ju att han inte trivdes. Men... just sättet han lämnade på, och även om vi fick in en bra slant, han gjorde ingen succé i Chelsea, så var det ändå smärtsamt att se honom gå till den värsta, eller en av de värsta rivalerna i alla fall. Och sen att vi till råga på allt plockade in Andy Carroll för pengarna gjorde ju inte saken bättre. Man hade ju velat sett Suarez och Torres tillsammans i laget, inte tillsammans på den här listan som det blev nu istället.
Och då har vi bara en plats kvar, än så länge det ultimata sveket. Plats nummer 1.
Ja, och det här är ju en spelare som jag har förlåtit. Men det absolut största sveket som jag har känt för stunden, det var när Steven Gerrard gick ut och sa att han skulle lämna Liverpool 2005. De timmarna som man var inställd på att Gerrard skulle hamna i en annan klubb, och då var det ju Chelsea det pratades kanske mest om. Det var bland de jobbigare dagarna som Liverpool-supporter. För han var ju galjonsfigur, han hade precis höjt Champions League-bucklan, och det var den största stunden för alla i min generation Liverpool-supporter i alla fall, som inte har fått vara med om speciellt mycket positivt. Och att liksom då få galjonsfiguren för den segern spelandes i ett motståndarlag tränas av José Mourinho, det kändes ju som fotbollsintresset skulle dö. Så den stunden när han sa att han skulle lämna, det var det absolut största sveket som jag har varit med om som Liverpool-supporter. Nu kommer han ju på bättre tankar, så jag förlät honom ganska snabbt, men för stunden var det jobbigaste.
Oh, en väldigt svekfull lista. Och med det, med de orden så kan vi nog lämna det. Och det har ju, listan har ju en del att göra med i alla fall vad vi har pratat väldigt mycket om. Det har varit väldigt mycket transferfönster idag och då de här sveken har skett. Transferfönstret är stängt. Är det skönt?
Ja.
Ja.
Ja, nu kan vi fokusera på det som händer på fotbollsplanen och det är där fotbollen ska avgöras, inte i styrelserum eller bland olika shejker som träffas eller liknande, utan fotboll ska avgöras på planen.
Med de orden så börjar vi runda av programmet för idag. För matchrapporter, nyheter och krönikor, kika då in på Total Liverpools sida, totalliverpool.com, där bland annat dessa båda herrar, Thomas Nygren och Per Kvist, skriver. Och innan det är dags att säga hej och tack för idag, Per, Thomas, vad ser ni fram mest under den här månaden?
Liverpools matcher, det är såklart, och Champions League igen.
Ja, det känns ju trevligt att få ångest två gånger i veckan igen.
Per Kvist, Thomas Nygren, tack så jättemycket för idag.
Tack själv.
Tack själv.
Och tack så mycket till dig som har laddat hem den här podden. Jag, Andreas Hjärpe, hoppas att vi hörs igen om en dryg månad. Tills dess, ha det alldeles underbart. Ha det så gott. Hej då.